Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Evelina, och som ganska ofta i podden tidigare så åkte hon vid ett tillfälle iväg på ett jobb som gick ut på radion som någonting, men sen blev någonting helt annat. Det om en liten stund. Följ oss gärna på Instagram eller på Facebook, där vi heter Snutsnack också såklart. Gå gärna in och prenumerera på podden på iTunes eller på din plattform där du lyssnar på poddar. Ja, då så skulle jag bara vilja önska dig en trevlig lyssning. Men innan dess så skulle jag säga att var försiktig där ute.
13:10 kom. Ja, det är
ja, då säger jag hjärtligt välkommen till Snutsnack, Evelina.
Hej!
Hej, hur står det till?
Jo, men det är bra. Är
ja.
Det?
Ja, vad härligt att höra. Vad härligt att höra. Jag har liksom sett dig dyka fram lite då och då på Twitter faktiskt. Där ju kanske inte så många människor håller till eller ens borde hålla till. Men där har du ett konto och som jag förstod efter ett tag. Så, ja, men här har vi nog en som jobbar som polis.
Ja, det stämmer.
Så har vi försökt få till någonting. Ja, jag tror säkert det är över ett år, men ja, ibland så får man inte till det i kalendrarna. Men nu så har vi fått till det.
Ja, exakt. Jag tror till och med att det är 2 år som du har varit på mig och tjatat nu. Men, ja.
Skam den som ger sig.
Ja, verkligen. Bra jobbat.
Ja, tack ska du ha. Men berätta, vem är du? Om vi berättar var du är uppvuxen och sådär då?
Ja, jag är uppvuxen i en liten by eller ort, samhälle, vad säger man, håla, som heter Bengtsfors, okay. Som ligger i Dalsland. Mm. Några mil utanför Åmål. Sen så flyttade till Karlstad en sväng när jag fyllde 18. Pluggade sista året på John Bauer-gymnasiet där och spelade innebandy. Sen fick jag för mig att jag skulle flytta hem till Bengtsfors igen, både denna år innan jag kom in på polishögskolan när jag var 20.
John Bauer-gymnasiet, det är väl liksom inriktning lite blåljus?
Nej, det kanske de har haft också. Men det var inte det jag gick, utan jag gick inriktning innebandy då, som var mitt huvudfokus i livet då, eller vad man säger.
Ja, ah, okej. Okay. Ah, det är viss skillnad på blåljus och innebandy.
Ja, men lite så. Men ja, sen blev det som det blev. Sen så ja, flyttade jag upp till, sökte POS direkt när jag kunde. Trodde inte att jag skulle komma in. Men så kom jag in på första försöket och då flyttade jag upp till Stockholm. Jag hade fyllt 21. Nej, jag var 20 då fortfarande, tror jag.
Ja, ah, det var bara 20 bast.
Ja, det var jag. Så ja, nu bor jag och jobbar i Nyköping. Gjorde aspiranten i Göteborg 2015. Men sen så fick jag tjänst i Nyköping och ja, där blev jag kvar.
Okej, okej. Var kom de här tankarna från då att börja jobba som polis? Varför dök de upp?
Ja, så det är väl något jag velat säga jag var liten egentligen. Jag tror att jag var 11 eller något sånt när jag kom på att det var det jag ville bli. Och sen så höll jag liksom fast vid det och det var det jag var inriktad på. Men sen så var det väl många i min omgivning som inte trodde att jag skulle bli polis. Men ja, förstår man.
Varför tror du att de inte trodde det då? Vad var det i din personlighet som skulle tala emot att du skulle kunna bli polis?
Nej, men alltså jag var ganska stökig i skolan när jag var yngre. Det var ganska stökigt ett tag där. just skolgången och liknande. Jag hade en lärare när jag gick på gymnasiet som sa till mig att Evelina, du kommer aldrig bli polis. Men det fick hon ju äta upp, om man säger så.
Det fick hon verkligen göra.
Ja.
Men var det, hur stökig var det? Var det liksom stökig i skolan eller var det så stökig så att du kunde liksom ha åkt fast för någonting så att säga?
Nej, alltså inte så, alltså jag har inte varit kriminell liksom, men man har väl typ kört kropp på gatorna i Bengtsfors utan att man fick det när man var yngre så, men inte något annat än det. Det är väl det värsta man har gjort eller vad man säger.
Ja, det var
det är preskriberat nu. Det var länge sedan.
Ja. Nej, men jag också, det gjorde jag också, körde trimmad moppe och lite grejer. Det känns som en ganska normal svensk uppväxt om man slår ute på någon form av median att trimma en moppe eller kanske skjutsa på en hoj eller något sånt där. Det känns inte jättekriminellt. Ja. Hur var skolan då? Du var ju rätt ung ändå, 20 bast, kom in där. Hur såg du, hur var klasskamraterna? Var ni jämngamla eller var, hur såg det ut demografin liksom?
Ja, alltså jag var ju yngst i min klass. Jag tror att det var någon mer som var lika gammal som jag men som gick i parallellklass eller vad man säger.
Mm.
Men i min klass så var jag yngst. Jag tror att den äldsta som gick i min klass då, han hoppade väl in, han tog några studieuppehåll så han gick med oss med de två sista terminerna. Men jag tror att han var 44 så det var liksom lite åldersskillnad där.
Ja, just det.
Men alltså de tog det, alltså det var inga konstigheter.
Nej.
Men jag gick ju under namnet junior, om man säger så.
Okej. Ja. Men kunde du känna av liksom att det var, jag var själv 21 så det är inte så att, men jag menar, kunde du känna av att det var skillnad då på någon som var kanske upp mot 40 och sådär, kanske hade börjat skaffa familj och prylar?
Ja, alltså det är klart att man levde ju två olika liv, så är det ju. Men sen i min klass så var vi ganska många, eller så var det ganska många som inte var, eller som ändå pendlade över veckorna och så. Så det blev ju inte det här typ så här hänget som det kanske blev på andra orter där alla bor kvar och så liksom.
Just det.
Nej, alltså ja, det är klart att man märker att det var åldersskillnad, men jag tror inte att det var något som påverkade skolgången på något sätt liksom. Det var liksom olika erfarenheter. De hade ju mer erfarenhet än väl det som spelade in.
Hade du någon målbild liksom från början med polisyrket, vad du ville göra liksom som polis? För det finns ju oerhört mycket faktiskt att välja mellan.
Ja, alltså när jag var liten då hade jag kollat för mycket på Wallander typ. Men sen insåg jag väl ganska snabbt att det inte riktigt är så i verkligheten. Mm. Men sen alltså de senaste åren när jag blev vuxen eller större liksom, då var det ju åka radiobil som jag ville göra liksom.
Vad kom du efter när du var klar då? Vad kom du till Nyköping?
jag sökte aspirant och fick den i Göteborg City.
Mm.
Så där gjorde jag min aspirant och ville egentligen vara kvar där. Men vi var första omgången i nya PA-processen som de skapade i nya myndigheten. Ja, så vi fick rangordna hela Sverige i 7 efter de olika regionerna. Och då hade jag Region Väst som första och sen stod jag Region Öst som andra. För jag visste liksom inte vad jag skulle ta. Och fick då Nyköping. Så jag fick ju googla vart det låg. Hade en månad på mig att hitta lägenhet och jag skulle flytta dit och börja jobba. Ja, och jag var jättebitter i början. Jättesur, alltså första dagen. Jag tror till och med att jag sa till han som mötte upp mig att ja, hej, jag är här nu. Alltså jag var liksom inte ens nervös för att jag vill inte ens vara här. Men det ändrades väldigt snabbt och nu skulle jag absolut inte vilja byta station alls. Det är superbra i Nyköping.
Men den här touchen av bitterhet, och var det för att du blev bara kastad till ett ställe som du inte hade hört talas om egentligen?
Ja, men lite så. Jag hade ju liksom familj, vänner kvar i Göteborg. Kände inte en människa. Så ja, det var väl det. Och sen så typ, ja, jag vet inte riktigt. Min tanke var ju typ att jag skulle dit och börja och sen att jag skulle söka en tjänst hemma så fort det gick liksom. Och det gjorde jag. Jag sökte en tjänst i Åmål och fick den. Men då sa HR i Region Öst nej, att jag inte fick flytta där och då. Och jag är ganska tacksam för det idag.
Vad var det som fick du ändra från att du bara typ så här, jag vill inte vara här, till att du nu säger att du skulle absolut inte vilja lämna Nyköping? Vad är det som har fått dig att ändra? Du sa att det gick ganska fort också. Vad fick du ändra dig då?
Jag hamnade i en jättebra grupp som jag verkligen trivdes i och kände mig liksom hemma. Så det var det som fick ändra mig. Nu har vi inte för den gruppen idag tyvärr, men det var det som fick ändra mig där och då liksom.
Mm. Så det är hyfsat viktigt vilka människor man jobbar med för att man ska trivas.
Ja, det tycker jag. Det är väl, ja, det tycker jag.
Hur skulle du beskriva liksom Nyköping som arbetsplats som polis? Vad åker ni på för jobb liksom?
Alltså, vi åker på allt möjligt. Eftersom att vi har både stad, alltså Nyköping, och sen så har vi har ju fyra kommuner. Vi har ju Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Så det är ett väldigt stort område, så det kan liksom, alltså det kan vara allt möjligt, allt ifrån ett rådjur på vägen till att vi åker på ett rån, alltså ett väpnat rån, och då är vi först på plats liksom.
Just det.
Så det är väldigt varierat. Ja, jätteblandat.
Jag förstår. Ja, och det, där har ju många pratat om att kanske det är just det här att inte jobba i storstan, att det blir variationen kanske blir lite större då på att liksom pendeln svänger mer liksom än om man är i en storstad.
Visst, om du jobbar i en storstad så får du ju mer mer rullians på det. Du får ju mer jobb liksom oftare. Vi får ju ofta när vi inte har några jobb, då får vi hitta på egna saker och som vi ska jobba mot enligt de inriktningarna som finns. Men jag tror att överlag så tror jag att det blir en bredare polis av att jobba i en mindre stad. Just för att du får sköta allting. Liksom. Vi får sköta allting från, ja, men, från gripet fram tills den är anhållen och klar. Liksom.
Vilket år var det du kom där då, nybakad till Nyköping?
2015.
2015. Hur var det då att komma liksom... Polisyrket är ju fortfarande ganska, jag menar, ung tjej. Jag har ställt den här frågan till många, men liksom komma in som ung tjej och så var det ju också lite vilsen, ska jag inte säga, men du var ny i stan i alla fall.
Ja,
hur var det då? Hur är det att komma in i liksom polisyrket som ung
tjej? Alltså, jag har aldrig haft något problem med det, för jag vet inte hur du ska säga det, men jag har ganska mycket skinn på näsan. Så det har inte varit någon som liksom har kunnat köra med mig på det sättet för att jag är tjej. Eller Nej. Typ köra den här lilla gumman.
Nej.
Så det tror jag att jag har stor nytta av. Nu ser jag inte någon person som skulle kunna göra det i Nyköping. Men överlag i polis-Sverige så det finns ju alltid folk till allt. Liksom. Så är det ju.
Då kände du i alla fall väldigt välkommen. Och det låter ju som en bra början. Och som du berättade så började du trivas snabbt.
Ja.
Började du på ordningen då eller?
Ja, gjorde jag.
Och det här gänget som du kom med, var det ett turlag då eller var det en arbetsgrupp på ett annat sätt? Eller vilken arbetsform hade ni liksom?
Alltså, vi har ju periodplanering, men det var ju ett turlag. Så hade vi liksom techveckor, så vi jobbar ju alltid med våra turlag. Det var inte alltid samma personer som jobbar samtidigt, men det var ju alltid samma personer från gruppen liksom, åtta, så länge inte någon blev flyttad eller något sånt. When you're ready for the
future, take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse som dyker upp i minnet när den frågan ställs. Nu har jag ställt frågan mer så här, vad har du för minne som ligger kvar av en anledning? Och du är ju ganska ung i yrket ändå, man är alltid relativt sådär. Men vad tänker du på när du får den frågan?
Ja, alltså det första som dyker upp, det är väl egentligen ett ärende som jag och en kollega var på. Det går ut som att det är en... Alltså det här är inget märkvärdigt jobb, liksom, men det bara vänder så himla fort. Ja, vi får ut, jag tror att det är ett helgpass, ett dagpass. Vi ska snart gå hem. Det går ut att det är en vinglig bil som de misstänker är rattfylla lite utanför Nyköping. Ja, vi åker på det, ställer upp, väntar på den här bilen, men den kommer inte. Men när vi precis ska åka och vända tillbaka mot Nyköping för att åka ner och avsluta, så dyker den här bilen upp. Så vi lägger oss bakom den, stoppar den och vi ser att det sitter två personer i bilen. Och ja, jag går fram till föraren och börjar fråga liksom om körkort och du vet så här. Och hon är superstressad och pratar inte, hon pratar svenska, men hon säger att hon har inget körkort med sig. Och att hon... vad säger hon? Ja, att hon har inget körkort med sig, att hon inte har svensk körkort, att hon har ett utländskt körkort. Hon hade utländskt påbrå, men jag kommer inte ihåg från var. Men i alla fall, och jag var väl lite trött och du vet så här, ville hem. Och jag bara, men hur hade du tänkt att jag skulle veta att du har körkort om du inte har med dig körkortet? Ja, och till slut så häver hon ju sig att min bror här är jättesjuk. Alltså hon är jättestressad liksom. Jag tänker ju att för att det är för att polisen kommer. Och hon bara, alltså han håller på att dö typ.
Oj.
Ja, och jag kollar på honom och han har liksom suttit så här. Ja, men jag ser liksom honom direkt, men jag tänker liksom inte jättemycket på hans status liksom. Men han blir sämre där under tiden, så han sitter liksom och man typ ser ögonvitorna på honom. Wow. Och ja, han mår ju skit liksom. Nej, men så jag runt där och sa, liksom försöker få kontakt med honom och han är helt väck typ. Och den här som visar sig vara systern är ju jättestressad, jätteledsen och det bara eskalerar allting. Och vi försöker ju få ut den här killen i bilen. Vi bara okej, du måste till sjukhus. Vi är för långt bort för att ambulansen ska... Det går snabbare om vi kör in honom liksom. Och sen så får vi ut honom och han säger att liksom får ursäkta att han vill inte åka utan sin syster och jag var ju så himla stressad. Jag bara, du kommer dö om du inte åker med oss. Och han får ju, alltså ja, fatta det när du inte mår så bra. Ja, men han följer i alla fall med till bilen och i bilen så samtidigt som jag ropar upp till LKC som det var då. Att vi kommer köra in den här och de fattar ju ingenting. De tror att vi åker på en rattfylla och helt plötsligt så åker vi blott för att vi har någon med att det var något hjärtproblem visar sig sen. Till sjukhuset. Och både jag och kollegan, det är ju... Ja, vi blir ju ganska stressade också liksom, eftersom att situationen har vänt. Vi var ju inte mentalt förberedda alls på det här.
Nej,
men så vi får in honom i bilen och kör in honom, men han under den här bilfärden så svimmar han ju av flera gånger i bilen. Och jag kommer ihåg att jag säger vid något tillfälle att du ska inte dö i våran bil, typ, för alltså, jag var ju jättestressad. Och kollegan sitter där bak och liksom försöker få liv i honom och ja. Sen in på sjukhuset och halva sjukhuset möter ju liksom upp vid akuten. Och sen så kommer vi in och ja, sjukvården har tagit hand om honom. Och då kommer den här stressade systern in som har kört sin bil efter. Och hon bara slänger sig i fannen på mig och bara börjar alltså, storgråta. Och bara, du har räddat hans liv, du vet. Och jag fattar liksom knappt själv vad som hade hänt. Sen så kom hon med blommor till station på måndagen efter. Hon var jättetacksam. Men det är
vad var det? Hade han fått någon form av hjärtstillestånd?
Alltså, det var något med hjärtat, men jag vet inte riktigt mer vad det var. För de kopplade upp honom direkt och vi var kvar en liten stund. Och de säger att det var bra att ni kom in så snabbt. Liksom, för det, att det var något med hjärtat. Liksom. Men mer än så vet jag faktiskt inte.
Men det här tycker jag, det finns många intressanta aspekter tycker jag i den här historien. Och dels någonting som jag tycker är oerhört vanligt i de här historierna som man hör från olika poliser, det är det att vi åker på ett jobb, men det är inte så det slutar. Alltså det är, man åker på någonting, men det är någonting annat. Att, och det här är ju polisarbete i kubik nästan, att det är nästan aldrig det man får över radion, alltså, i alla fall inte till 100%.
Nej, verkligen inte.
Och det är också väldigt, väldigt svårt också som radiooperatör att ta in exakta, och i det här fallet då så kanske hon vinglade eller någonting, och det kan ju se ut som en klassisk rattfylla.
Exakt.
Men också som jag tycker är intressant, det är ju det här att växla om från tanke, för jag vet inte hur det är för dig när du jobbade den här kvällen, men att ni hade fått då det här ärendet, det är en misstänkt rattfyllerist. Du vet precis hur man ska avrapportera en rattfyllerist. Ni ser den här bilen, ni stoppar den, och man kanske har en bred tanke som är som en E4 rakt fram, att sen ska vi åka in och sen ska han liksom blåsa och sådär. Det här har vi gjort förr och fasen och jag vill hem och lite där som du nämner.
Ja.
Men sen ändå växla om, man ändå måste växla om. Hur viktigt tror du att kunna ha, att ha just den här förmågan att kunna växla om?
Alltså det är ju alltså superviktigt med tanke på att det är ju som du säger att inget jobb är ju exakt som det går ut på radion liksom. Mm. Eller vissa jobb kanske är det, men det är väldigt ofta det blir någon liten twist eller det inte alls var så eller att det är ännu värre eller liknande.
Mm. Du berättar också, du säger så här, jag var väldigt stressad. Vad bestod din stress i det här liksom? Var det just att han rädslan att han skulle dö eller att situationen ändrade sig? Vad bestod din stress av så att säga?
Ja, det var en bra fråga, men det var just att det liksom att vad fan ska vi göra nu? Lite där och samtidigt med att jag förstod liksom att fan nu har vi bråttom på riktigt.
Mm.
Så den kombinationen tror jag. Det var där och då.
För det här är ju rätt, också tycker jag är rätt intressant, därför att den här, när poliser kommer på plats, var det än må vara för jobb, så tror jag att poliser inte, då tror folk att poliser aldrig tänker, vad ska jag göra nu? Därför man tror att vi är liksom, eller vi säger, jag jobbar inte ens som polis längre, men att poliser då är programmerade, så fort man kommer på en plats så har man liksom ett flödesschema i huvudet att papp, spärra av, gör det, kalla hit dem, säkra och så vidare. Men det är ju mycket som måste hända upp i hjärnkontoret också.
Ja, alltså vissa saker går ju på rutin, men det är ju oftast så man bara, alltså man får liksom stanna upp och bara tänka, vad ska jag göra? Men jag upplever att ju längre man har jobbat, desto snabbare går tankeprocessen. Liksom.
Mm.
Så en vanlig människa kanske inte ens märker att jag stannar upp och tänker. Men det kanske pågår jättemycket upp i mitt huvud. Liksom.
Hur känner du den här? Du sa att jag blev jättestressad. Hur visar din kropp för dig att du är stressad? Hur känner du stresspåslag?
Alltså jag tror att jag blir väldigt lätt irriterad, eller jag vet att jag blir väldigt lätt irriterad när jag är stressad. Det är nog mitt största, tror jag. Och att jag typ säger att jag tänker segare än vad jag egentligen kanske gör i vanliga fall, när det bara är klart. Det är nog mina två.
Men du berättade också, vilket ju händer väldigt sällan, men att ni fick blommor sen till stationen.
Ja, då blir man lite glad faktiskt.
Alltså hur många gånger har du fått blommor sen du blev klar?
Alltså det är nog en gång tror jag, och det var nog då. Jag har något minne om något mer, men jag tror nog faktiskt bara att det är i alla fall personligt liksom till mig och min kollega som jag jobbar med.
Just det. Rätt häftigt ändå.
Ja, det var coolt. Stod de där på stationen och alla undrade, vad har ni gjort?
Ja, och blommor får man ju faktiskt ta emot. Det anses ju inte som någon form av muta eller någonting.
Nej, de säger ju det.
Ja. Så att, ja, men vad intressant. Ännu ett jobb som är någonting kanske enklare än vad man tror när man liksom åker ut på det. Och sen så skiftar det och så blir det någonting helt annat. Vad gör du idag då? Är du ute på ordningen fortfarande?
Ja, men jag har varit inne en sväng. Jag har varit utredare i 1,5 år. Nu kom ut tillbaka i maj på 100%. Har jobbat ungefär 20% på ordningen och 80% utredare nu sedan i januari. Men så det blev ett helt år, heltid på som utredare i alla fall.
Hur var det då att jobba som utredare?
Det var jättekul, var det. Väldigt utvecklande. Jag var inte alls så positivt inställd till det i början, men det blev jättebra och jag hade det 1,5 året där det var superbra, men jag kände mig inte riktigt klar med ordningen. Då kände jag att jag är inte så gammal, så är det någon gång jag ska ut igen så är det nu, och det beslutet känns också jättebra. Det var en bra period som utredare, men jag är där jag vill vara nu typ.
Vilka typer av utredningar låg på ditt skrivbord då?
Ja, det kunde vara allt ifrån, ja, alltså det största jag haft var ett olaga frihetsberövande och ett rån i samma ärende. Sen så, alltså jag har haft något ärende som var rubricerat försök till dråp, men det rubricerades ner sen. Men annars är det typ mycket misshandel, ungdomsrån och sådana saker. Framförallt.
Kan du ta med dig någonting liksom från det här året som utredare sen när du är ute på ordningen igen? Är det något matnyttigt som du kan stoppa liksom i bagaget?
Ja, det tycker jag. Alltså jag tycker att jag har blivit en mycket bättre polis efter det här året som jag gjorde. Just det här med alla typ av förstahandsåtgärder och alltså som underlättar så himla mycket sen för utredaren. Och nu ser jag ju helheten på ett annat sätt när jag är ute, att det här vill de ha sen, det här är viktigt att vi tar vara på nu direkt. Och sen så tänker jag lite, försöker tänka lite som alltså typ att hur det här ska hålla i en tingsrättsförhandling och tänka hela den vägen liksom. Och just även det. Försöker jag tänka lite, ja, men vad brukar en försvarare slå ner på i en utredning? Och försöker liksom få med allt liksom.
Så kanske nyttigt för många ordningspoliser att göra en vända.
Ja, det tror jag verkligen att det skulle vara.
På med Birkenstocken, bara köra.
Ja, jag hade faktiskt inga Birkenstock.
Okej, jag driver lite med utredare här nu. Det var taskigt.
Nej, men det var kul.
Vad tror du att du har för kvaliteter som gör dig till en bra polis?
Oj, ja, jag vet inte. Att jag är ganska rak och tydlig. Eller att jag är ganska offensiv liksom. Skulle jag nog faktiskt säga att jag är. Jag backar liksom inte. Men det är svårt att säga vad som, alltså mina bra kvaliteter liksom. Det var en svår fråga.
Ja, den kanske inte är helt enkel.
Nej.
Att svara på om sig själv. Det kanske är lättare att berätta varför andra är bra kollegor än
själv. Ja, exakt.
Men okej, då är du tillbaka på ordningen och du rullar ut och vet inte riktigt vad som ska hända så där på dagarna. Men vad ser du dig om liksom 10 år? Är du kvar inom polisen eller gör du någonting annat? Eller?
Nej, jag är nog kvar inom polisen. Det tror jag. Jag ser inget annat i alla fall som skulle dra åt något håll. Sen vet man ju inte vad som händer, men jag tror att jag kommer vara kvar inom polisen i väldigt många år till.
Men du berättade att du var redan när du typ var 11 år så började du fundera på det här yrket. Och sen var det vissa som inte trodde att du skulle lyckas. Har du levt upp till de förväntningarna du hade som, liksom, som yngre?
Alltså det är ju jättesvårt att säga. Jag minns ju liksom inte ens riktigt vad jag tänkte där, men jag tror nog faktiskt att till och med att det är roligare än vad jag kanske till och med hade föreställt mig. Visst, sen alla pass är ju inte superroliga, typ när det inte händer ett skit och man har snurrat 18 varv i Nyköping och liksom det finns inget att jobba på. Eller det är klart att det finns alltid saker att jobba på, men ja, men när det är väldigt, väldigt lugnt.
Jag fattar.
Men, ja.
Men är det ett yrke du skulle kunna rekommendera liksom till ja, men vi säger tjejer i din situation som funderar på det, som är yngre och sådär, alltså, skulle du rekommendera yrket?
Ja, det skulle jag absolut. Det är världens bästa jobb där. Men sen ska man också veta vad man ger sig in på. Alltså, det är ju inte ett jobb för alla.
Nej.
Och det är krävande både psykiskt och fysiskt. Liksom.
Mm.
Men är man beredd på det så absolut.
Har du varit med om saker som har gjort att du liksom, när du släcker lampan på kvällen, att du liksom inte kan somna, eller att man ligger och vrider och vänder och tänker på saker och ting och sådär? Har det påverkat dig så pass mycket?
Alltså nej, inte på den nivån tror jag. Men visst, det finns ju ärenden som har berört en. Finns det ju. Men inte liksom som jag, så att jag inte kan sova.
Nej.
Vilket jag är glad för att jag sluppit det. Men det är klart att det finns ärenden som har berört en.
Vad berör dig då? Vad är det för ärenden som berör dig?
Nej, men alltså allt med barn inblandat, det kan ju vara jävligt tungt.
Mm.
Kan det.
Ja. Jo, det är ju naturligt. Människor som är liksom i början av sitt liv, och så kanske det tar slut mycket alldeles för tidigt.
Ja, exakt så.
Ja. Men det här då, du säger att det är världens bästa jobb. Varför är det världens bästa jobb då? Vad är det som gör att du tycker att det är ett så pass bra jobb?
Alltså jag tycker att det är väldigt kul att man inte riktigt vet vad som händer. Du kan sitta i bilen och det har varit en superlugn dag, natt eller kväll.
Mm.
Men sen så, du vet liksom inte vart du är om 3 minuter. Du har ingen aning. Det tycker jag är charmen i det. Och sen så att man har bra kollegor.
Men det pratas ju om kårandan. Att man poliser bara... utåt sett så handlar det bara att poliser bara håller varandra om ryggen. Jag kände ju den som någonting positivt.
Ja.
Men den är svår att beskriva för de som kanske inte har varit inne i det riktigt. Sådär. Men det är väl det du beskriver med bra kollegor då, antar jag.
Ja, exakt. Och sen så sättet folk pratar om kårandan, det kan ju vara både positivt och negativt. Men jag har inte märkt av något negativt på det sättet att man skulle skydda varandra. Liksom, utan om någon gör fel, då är det fel. Liksom.
Jag tror att det finns det där är någon form av konstig grej som går runt. Och det kan man se oftast på sociala medier, att poliser håller alltid varandra om ryggen. Men jag tror att det är väldigt få poliser. Jag kan ju fråga dig, men skulle du skydda en kollega som var en usel polis som gick brott eller gjorde någonting olagligt?
Nej, det skulle jag absolut inte. Och skulle man det, då kanske man ska ta sig en funderare på själv om man verkligen ska vara polis.
Just det. Ja. Nej, min bild bland de kollegor jag hade är att vi ville ju bli av med usla kollegor. Det drar ju bara ner alla andras rykte till sämre. Liksom. Så att, nej, där tror jag många bara har gått på någon mytbildning om att alla poliser vill ha kvar precis alla poliser bara för att de är poliser. Men nej, det vill man inte om de är usla.
Nej, det vill man inte.
Nej. Men du berättade också i början att något som fick dig liksom att tänka på polisyrket, det var ju när du kollade på Wallander. Och det är väl inget egentligen konstigt, man är ung, man vet inte egentligen vad det här yrket riktigt består av sådär. Men vi måste ju runda av som vanligt och kolla om du ligger och trycker Wallander-rullar nu varenda kväll efter varje pass, eller hur ser det ut?
Nej, det gör jag inte. Jag har faktiskt ganska svårt för Wallander nu för tiden.
Är det så?
Ja, man... Ja, vissa svenska poliserier är lite jobbigt att kolla på.
Ja.
Man blir lite irriterad ibland. Men jag tycker dock att jag har släppt ju längre man har jobbat. I början så var man ju så här bara, nej, det är fel. Men nu är man bara typ garvar åt det istället.
Ja. Men kollar du på serier och kollar du på utländska poliserier och sådär också? Eller går det lättare?
Nej, alltså jag kollar väl inte så mycket på poliserier överlag så liksom.
Men vad gör du kollar mycket på serier, men kan du inte rekommendera en bra serie till lyssnarna då?
Jo, det kan jag. Fast det är ju typ en polisserie.
Ja, men då så.
Alltså Lucifer. Alltså den är så jävla bra. Det, ja, den är sjukt bra. Den har jag streckhållat.
Ja, vad kul, vad kul. Vad gör du när du inte jobbar ute som polis i Nyköping då?
Då tränar jag och spelar golf. Typ.
Kul.
Ja.
Jag spelar jättegärna golf, men träningen har blivit lite sinsång på under den här tiden.
Ja.
Ja, vad kul. Det är två roliga aktiviteter. Ja. Alltså Evelina, stort tack. Jag tackar och bockar för att jag fick ringa och störa dig en torsdagkväll.
Ja, absolut. Det var bara kul.
Och få höra lite vad du gör och lite kring dina minnen och så vidare. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och jag är tillbaka i nästa vecka när nästa avsnitt dyker upp. Tack och bock, ha det bra så länge.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.